Nu ska jag försöka mig på någonting som är väldigt svårt, nästan omöjligt. Jag vill återge dåtidens religion och världsbild. Deras kosmologi och uppfattning om hur allting gick till när skapelsen inträffade. För att kunna förstå megalitgravarna i ett religiöst perspektiv, vilket är förutsättningen eftersom det är andliga rum, så är det tre religioner i första hand vi bör beakta. Den första av dem, som kanske är minst viktig, men lika fullt värdefull att förstå sig på, är den äldsta religionen som finns här i Europa. Den som är gemensam med den religion som härstammar från Afrika och som spreds därifrån ut över världen till Asien, vidare till Australien, Amerika med de första indianerna, men också finns här i Europa hos exempelvis samerna. Det jag tänker på, det är shamanerna, shamanismen, som kan uppfattas som en förhållandevis enkel religion, så tillvida att den bygger på shamanens verksamhet. Shamanen, ofta en man men kunde också vara en kvinna, gjorde olika typer av anderesor för att i detta främmande område, detta andliga tillstånd, antingen hämta kunskaper i viktiga frågor eller hämta kraft så att man kunde uträtta någonting sen när man kom tillbaka. Göra en sjuk människa frisk eller kanske skrämma bort fiender, farliga djur eller rent av göra friska människor sjuka som man inte gillade. Shamanismen, det är en form av magi. Man vill påverka den värld som man lever i. Och man tror att hela naturen är besjälad på olika sätt med andar som finns i vatten, i trästammar, i stenar, i luften, ja, kort och gott, överallt. Den skiljer sig ganska mycket från de två andra religionerna som fanns vid den här tiden i Europa. Jag tänker då på de två kulturgrupperna som kom hit med de första bönderna. Och vi börjar med Centraleuropa och Östra Europa. Så finner vi ett folk som vi kan kalla för indoeuropeer. För det var säkerligen det var också. De talar ett annat språk. Och vi vet från deras ättlingar att alla dessa grenar hade ett samhälle som var skiktat i tre grupper. Nederst så har vi herdarna, hantverkare, bönder som motsvarar 90% av befolkningen på ett ungefär. Medan högst 10% var dåtidens aristokrater, krigararistokrater, de som var de mest framstående, de som ägde boskap och marker. Medan en ytterst liten andel tillhörde den tredje gruppen, de som var dåtidens andliga ledare, men också vetenskapsmän, medicinmän och hade många andra uppgifter, såsom domare och skötte om både det ena och det andra i samhället i övrigt. Deras religion kan vi finna i exempelvis Indien på grund av att det fanns europeer som utvandrade i slutet av bondestenåldern eller början av bronsåldern och tog sig från Europa ända bort till Indien, där man upprättade någonting som vi kallar för Veda-filosofin efter de heliga Veda-böckerna. Veda betyder just att veta och återger deras religion som var nära besläktad med den som fanns i Centraleuropa vid samma tid. Vi kan också finna tydlig släktskap med den grekiska och romerska religionen i något senare skede. Deras uppfattning var ganska världslig, jordisk, funktionell och inte så andlig som många andra religioner kunde vara. De hade en viss form av förfäderskult. De tände heliga eldar, offrade ett får, en get, en oxe eller någonting annat och sen så söp de sig berusade och var tämligen glada i övrigt. Det är den religionen som vi kan anta har funnits i Centraleuropa i slutet av bondestenåldern också. Den skiljer sig väsentligt från den religion som vi hittar i västra Europa som är betydligt djupare på många olika sätt och vis. Den härstammar från Medelhavet och samma område av Anatolien eller Turkiet som även indoeuropeernas religion utgick ifrån. Hur olika de än är så har de ett gemensamt ursprung hos de första bönderna. Här borta i Anatolien och på Balkan, det vill säga Balkan före grekernas ankomst som tillhörde den indoeuropeiska gruppen. Här kan vi hitta en religion som senare spred sig vidare till sumererna i tvåflodslandet vid Eufrat och Tigris, men också något senare till Egypten. Från de sumeriska kilskriftstavlorna så kan vi få detaljerade uppgifter om hur man uppfattade sin religion, vad gudarna hette, men också kosmologin som beskriver hur skapelsen gick till. Den var viktig för sumererna och den ville man återge i någon form av teaterframställningar som skulle hylla skapelsen och tillblivelsen. Nu i modern tid så har man också omtolkat många skrifter som finns från Egypten från ungefär samma tid, det vill säga 4000 år gamla skrifter som berättar om samma sak som hos sumererna, fast med en skillnad. De är ännu mer detaljerade och ger en mer begriplig handling för oss idag. Så på så vis så kan vi få en ganska tydlig och klar bild av dåtidens religion och kosmologi. Den som var ursprunget till alltihopa. Den som senare nådde sumeriskt område och Egypten, men långt innan dess hade spridits vidare via Medelhavet upp till Frankrike och de första megalitgravsbyggarna. Det är alltså samma kosmologi i Egypten och sumererna som hos megalitgravsbyggarna i Västeuropa. Men det är inte bara här vi finner denna kosmologi. Utan säreget nog så hittar vi motsvarigheter långt bort i Asien. Vedafilosofin i Indien kom att förändras ganska kraftigt efter ett visst antal hundra år. Gudarnas namn och egenskaper består, men hela religionen omformas till något fullständigt annorlunda. Betydligt djupare än det som hade funnits tidigare. Det är nu som hinduismen växer fram. Och ur den kommer sen att få både buddhismen och taoismen som är närbesläktade på olika sätt och vis. Men lika fullt så kan vi se att alla dessa tre grupper är betydligt yngre än det vi hittar i Egypten, som är egentligen samma sak. Samma uppfattning, i grund och botten samma religion och kosmologi, hur åtskilda de än kan tyckas vara i vissa stycken. Alla dessa grupper har någonting gemensamt. De har en slags religiös hängivenhet som vi inte finner hos indoeuropeerna i Centraleuropa eller hos shamanerna i jägarsenålderns samhälle. De här andliga ledarna och utövarna vill gärna stänga in sig på olika sätt. I naturliga grottor, i särskilda tempel eller i megalitgravar. Det är på så vis som de når det andliga tillvaron, det gudomliga, det som skänker deltagande och närvaro. De vill inte påverka som shamanerna. De vill bara vistas i närvaron, i den gudomliga närvaron. Av det skälet så kan vi följa just den här traditionen på olika sätt och vis. Vi kan se att det tas upp i Grekland i olika typer av mysteriekulter, som exempelvis Platon och Pythagoras tillhörde. I romarriket så finns den i Mithraskulten. Och allt det här har stora likheter med kristendomen när den växer fram. Ja, man kan faktiskt som historiker uppfatta kristendomen som ett arv från grekisk mysteriekult, Mithraskult, egyptisk kosmologi och dess grenar som sen blir hinduism och buddhism. Därför är det inte förvånande heller att finna klosterverksamhet, kloster både hos buddhister och inom kristendomen, i varje fall den katolska kristendomen, som ansåg att denna verksamhet skänkte en närvaro till det gudomliga som skulle gynnas på olika sätt. Hur olika de än kan tyckas vara vissa stycken, så finns det också stora likheter. Så medan kristendomen har ett nära släktskap med Greklands mysteriekulter och egyptisk kosmologi, så kan man se att gamla testamentet i Bibeln istället är besläktat med sumeriska framställningar av tillblivelsen, fast på ett betydligt enklare sätt. Hela inledningen från skapelsen fram till syndafloden är som hämtat från sumerisk framställning, men betydligt enklare. Och ännu mer avancerat än det sumeriska finner vi just i Egypten. Och här kan vi få en helt annan förståelse för både megalitgravar, kloster och så mycket annat som baserade sig på den här kosmologin.